Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spain is calling Sweden. We want to hear your votes.
Oh yeah. The votes for the Eurovision contest is Sandhamn gets 10 points.
10 points for Sandhamn.
Men gud, hej, vad äntligen sitter vi här och ska försöka podda. Det här har varit en dag av väntan för mig. Och obskyr sms om någon slags bil som har gått sönder. Och du måste berätta, vad har hänt? Vad har du gjort idag?
Nej, men jag orkar inte. Jag är i Spanien och vi kan prata mycket mer om det sen. Men just nu har jag landat i Casa Rosa i Marbella och där står min älskade lilla Volkswagen-bubbla redo och vänta på mig. Det är bara ett vatten. Jag har inte varit här sen när var jag här senast?
Ja, det är alltså ett halvår känns det som.
Nej, men det är mer tror jag. Peppe och Susanne fick låna mitt hus i januari, vet jag. I alla fall, min bil har stått still, så när jag ska starta den så är den helt död. Och jag bara, okej, då är det något med batteriet förstår jag. Då får jag hjälp av gulliga grannar som hjälper mig i morse när vi skulle poddat. Och jag bara, alltså nu får jag hjälp av grannar här. Och då är det så att när du får igång ett batteri som har stått still väldigt länge, då måste du köra väldigt länge för att...
Mm.
Ja. Så jag åker upp med Oliver som är här då med mig och vi kör i 30-40 minuter. Och jag tänker att ja, men det måste ju räcka. Parkera bilen, ska gå in och handla mat för att åka direkt hem och podda. Nej, då är den helt stendöd. Och då har jag liksom inga startkablar eller någonting. För det fick jag hjälp av med grannarna här. Så att jag och Oliver sätter oss på ett fik och väntar på att Susanne och Peppe, som då precis har köpt hus i Marbella, vilket är väldigt roligt för dem. Men de var fullt uppe i sitt och de bara, ja vi kan komma men vi ska precis sätta oss ner och äta lunch. Och vi bara, ja. Så vi sätter oss och väntar och jag och Oliver åt lunch på så oklart ställe. Jag hatar ju att äta. Jag är lite som Benjamin där. Avskyr att äta mat när det inte är gott. Alltså det är okynnes äta för mig. Ska jag äta så ska det vara gott. Eller också ska det vara jättenyttigt och då får det gärna vara lite äckligt. Men det här var typ, det enda som fanns på menyn var pasta eller schnitzel. Och då pratar vi inte schnitzel med en sallad.
Ja, panik. Ja. Om man ska betala pengar för det på någon restaurang och det är inte gott och då blir man provocerad, absolut.
Och jag bara, men snälla, en sallad kan jag väl få till schnitzel? Nej, vi har inte sallad. Vi har patatas frittas. Nej, jag vill inte äta patatskick.
Ja. Mm.
Skitsamma, vi satt i alla fall åt våran lunch och väntade på Susanne och Peppe. Till slut kommer de, jättebra. Då har Peppe med sig en sån här mätare som mäter, vad heter det? Ja, verksamheten
batteriet.
Ja. Och han säger att det här batteriet är stendött. Vi får igång det med startkablar för att jag och Oliver hade då lyckats få motorstopp på en gata där det låg en sån här Kina-butik där de hade startkablar. Nej, men det var så mycket så här. Jag bara, ja. Så vi gick och letade och hittade startkablar som jag köpte. Superstolt att jag hade startkablar. Tänker att det här är ju livets liv när Peppe kommer. Men det visade sig att batteriet är stendött. Så han säger att vi kan få igång det nu men du kommer aldrig någonsin kunna starta bilen igen. Så fort du stänger av den så är batteriet dött.
Ja.
Ska vi hitta ett nytt batteri? Och i Sverige så kan man köpa batterier på mackarna. Jag vet inte om du har gjort det någon gång, Sofia?
Jo då, det har hänt. Till både båtar och bilar.
Mm. Ja, ja. Men då åker vi till en bilmack här i Marbella. Och de bara, nej, nej, nej. Alltså, vi säljer inte bilbatteri på mackarna. Där säljer vi chips och öl, liksom. Okej. Okay. Så då ska vi åka till La Cañada, som är ett stort, stort shoppingcenter som ligger långt utanför Marbella. Ja, då hoppar vi in i bilarna igen. Och så åker vi dit och där ska vi få hjälp och vi ska hitta ett batteri. Och vi springer in och ut och vi väljer fel batteri och det passar inte. Och när vi äntligen
Och då kan ni inte stänga av bilen då varje gång. Den måste vara igång hela tiden.
Den står på hela tiden. Så Oliver får sitta i bilen och ha den på under tiden. För att vi kan absolut inte stänga av den. Ja. Och när vi väl hittat ett batteri som passar och så åker vi ut, springer vi ut i bilen och då har de stängt motorhuven under tiden för vi var tvungna att flytta på bilen för det stod fel. Nej, då har den här vajren som går för att öppna motorhuven, den har pajat. Så vi får inte upp motorhuven. Och det är då någonstans där som jag skriver till dig och bara, nej men alltså, nu skulle jag varit hemma, nu skulle vi ha poddat. Så det som händer nu är att min bil står kvar på den här...
Nej.
Jag vet inte ens vad det är. Jag vet inte om det är en verkstad. Jag vet inte om det är... Jag har ingen aning. Jag bara lämnade den där och sa, snälla, hjälp mig så att jag får upp. Och hon bara, yes, but it's gonna cost. Nej men alltså, vad är oddsen på att du inte får upp motorhuven? Alltså, den man får alltid
upp motorhuven. Nej men jag har så många tankar. Jag känner så här, jag är lite frustrerad att du har semester just nu och att inte Wahlgrens värld är med och dokumenterar det här. Men det roliga är ju också att det här händer ju sådana saker i ditt liv hela tiden. Så att det kommer nog något nytt sånt här. Men eller hur, vad knasigt det är att det ändå blir en frustration i mig. Att jag vill se det här nu när jag har hört historien. Om att du försöker hålla den här motorn igång och att allting pajar mer och mer. Vilket alltid blir. Det känns ju som att det är ju liksom det där klassiska, en olycka kommer inte ensam. Det är alltid tre grejer då som en, två, tre så blir det fel liksom.
Ja men lite så, det är världsliga saker, det är en fucking bil, vi mår bra ja. Så jag bryr mig inte. Men tack och lov, lite roligt att Susanne och Peppe just nu är här. Som ändå, och jag ska också hylla mina grannar här i byn där jag bor som hjälpte till i morse och fick igång den. Så jag har fått hjälp av snälla människor. Men vad är oddsen på att när man fått hjälp och jag hittat, bara det att jag hittar startkablar i Marbella, alltså jag vet inte om, jag sprang på dem.
En startkabel är, vänta, är det plus till plus eller plus till minus, vad är det här?
Ja, men du vet.
Men du, och allt det här utspelade sig också med munskydd antar jag, för det är ju min följdfråga. Jag är ju så nyfiken på hur mår Spanien, för jag läser ju om till exempel att Katalonien, där är det hårdare restriktioner nu, alltså det blir värre igen och då känner jag, kommer du komma hem i huvud taget och hur är livet där?
Ja men det är ju, vi har ju inte en aning i Sverige, vi har aldrig suttit i karantän och vi har aldrig blivit tvingade till att bära munskydd. Här har de suttit i karantän i, vad är det, 3 månader tror jag va, det blev till slut. Jag kom ju ner efter såklart, ja. Så det är mamma och pappa och alla andra som då har varit i Spanien och gått igenom. Vi kan liksom inte riktigt förstå det. Att inte få lämna hemmet. Det är så märkligt.
Nej.
Jag läste om en kvinna som hade blivit stoppad för att hon hade ställt sig. Hon skulle gå hem från mataffären och var tvungen att sätta sig på en bänk. Och andas lite för att det var så varmt med munskydd och allting. Och då kommer polisen fram och säger åt henne, var vänlig och res dig upp och gå. Du får inte sitta här. Du vet, det är så sjukt. Och självklart är det jättevarmt med munskydd i 30-40 graders värme. För att du stänger ju in både mun och näsa och allting. Så att jag har fått sån respekt för alla som jobbar inom vården och alla de som jobbar konstant med munskydd. För att det är, alltså man får lite klaustrofobi ska jag säga.
Ja, men jag läste någonstans att det var en massa människor i Australien, i Victoria, Australien, där de hade, alltså folk får ju panik för att vara instängda och sen så har de då tagit fast en massa ungdomar och vuxna som spelar det här Pokémon Go för att liksom fördriva tiden i det här, i de här speciella tiderna. Men då, nej, då har de fått värsta böterna, för då har de ju såklart lämnat hemmet för att hitta nya Pokémons liksom.
Ja, ja, det får du ju inte om du är i karantän såklart.
Ja.
Just nu, läget i Spanien nu är att nu får du röra dig fritt och du får gå på restaurang, och då får man ju ta av sig munskyddet obviously, för annars är det lite svårt att äta. Och allting är ganska öppet här, måste jag säga. Men du blir ju alltså, man blir medveten på ett annat sätt. Självklart så är det ju så när du är i ett ställe där alla bär munskydd. Och Susanne hade sett en man som hade gått på stan utan munskydd som blev stoppad av polisen. Och det är 100 euro, så det är 1000 kronor i böter. Det är ganska mycket ändå. Så att, vilket är bra.
Det är ju helt sjukt egentligen att det ska behövas, men bra att det finns.
Ja. Ja, och sen berättade Susanne också att du får absolut inte slänga det här munskyddet bara var som helst eller i papperskorgar, utan det ska tätslutas. Och om du inte gör det, eller om du tar av dig såna här plasthandskar och bara slänger dem var som helst, då är det jättedyra böter. Då pratar vi inte några tusen kronor. Då pratar vi flera tusen kronor. Så att, och det är enda sättet om man vill få stopp på en pandemi, det är ju att vara konsekvent. Mm. Men jag kan tycka så här, i Sverige, vi har inte varit det. Vi har inte de reglerna. Och därför tycker jag det är fel när man ger skit till folk som, ja men tänk själv eller gör si eller gör så. Nej, men får du liksom tydliga regler? Det är det här som gäller. Bra. Men om du säger till svenska folket, ja, du kan gå ut med munskydd om du vill eller också behöver inte. Det är klart att 90% väljer att inte vilja då. För man använder sitt sunda förnuft och man tänker att det behövs väl inte. Här är det ju, här är det en regel, och då får man ta det. Så är det ju bara. Men det är skitjobbigt, absolut. Ja, det är ju supervarmt.
Nej, men man vet inte heller, tycker jag, vilka, när man läser i tidningarna och om Sveriges taktik är bra eller inte. Det är ju nya teorier och undersökningar varje dag. Så man är så här, den ena är så här, ja, nej, men det här, nu har det stävjats. Och vi har 40% flockimmunitet i Sverige, eller i Stockholm i alla fall var det. Och sen så nästa dag läser man något helt annat. Så att man hoppas ju att våran taktik har fungerat. Men samtidigt när man hör dig prata, min vän som är här och bor hos mig nu, som kommer från USA, som beskriver också precis det du beskriver, då blir man ju så här, gud, tänk om vi gör fel och hur många då som straffas för det här. För just nu i Stockholm, eller här på Sandhamn där jag befinner mig, är det ju ingen som tänker pandemi. Ingen, skulle jag säga.
Nej, alltså vi har ju inte det. Jag sa till mamma och pappa, för det är också en grej med den här resan, att det började med att jag och Oliver åkte till Närsjö och hälsade på mina föräldrar, som inte jag sett på 6 månader, eftersom de åkte till Spanien dagen efter nyårsafton, och sen dess har de varit kvar. Så att det har ju varit... och sen kom pandemi och allting. Så att det har ju varit, och mamma var sjuk innan.
Berätta om mötet. Jag vill veta exakt hur det var när du kom dit och ringde på dörren.
Grejen var att det var jättegulligt, var jättefint. Men det blir så konstigt när du inte får kramas. Det blir så konstigt. Du står alltså och vinkar. Jag står och vinkar till mina föräldrar som jag har gråtit och längtat efter i 6 månader. Och så står man med munskydd på avstånd och vinkar till varandra. Det var jättefint, absolut. Men den här kramen, som är ju det som liksom, det är det livet går ut på, beröring. När det tas ifrån en så blir det väldigt, väldigt märkligt. Så att vi vinkade och vi var så glada och så gick vi in. Och sen, det är lite jobbigt. Jag känner hela tiden så här, nej men alltså, jag är superfrisk. Jag har inga antikroppar, för jag, vad jag vet, har inte haft corona. Och jag känner mig superfrisk. Men du vet ju inte. Så att vi har verkligen suttit på avstånd. Då har vi varit inne i köket och vi turats om att gå in i deras hem. Jag var inne på deras toalett och bara tokstädade den efteråt. Vi har haft separata ingångar och vi har liksom skött oss. Men det är ju för att jag är livrädd att smitta mina föräldrar. Jag är inte livrädd att bli smittad själv. Det är inte min... Får jag det så får jag det. Jag känner att jag umgås med så mycket folk ändå. Liksom allting. Och jag, det kan man aldrig veta. Men det är inte så att jag går runt och tänker att jag är i riskgruppen. Men jag vill ju verkligen värna... om deras hälsa, såklart.
Men det är också så här, det kommer ju olika teorier om hur det smittas, om det är droppsmitta eller luftburet, och om man tar i saker och så vidare. Så att även om du är frisk och Oliver är frisk, så är man ju orolig att man har med sig någonting från taxibilen eller från flygplanet eller från flygplatsen, eller du vet. Det känns ju så nojigt.
Ja, och jag trodde ju, för det var vad jag hade hört, att när man bokar flygbiljett så sitter man med distans mellan alla andra. För det är ju krav på att du måste ha munskydd på under hela flygresan, och det serveras ingen mat. Men det första som hände var att jag och Oliver satt oss på 3 säten, och sen kom det en främmande man och skulle sitta då med oss. Jag bara, oj, jaha. Ja, det trodde jag faktiskt inte. Och då kände jag så här, men gud, då spelar det ingen roll om jag har testat mig innan och vet att jag är frisk. För att jag kan ju lika gärna bli smittad av honom på flyget. Så att det är jättesvårt och veta, och det är jättesvårt. Men det jag har hört, och nu pratar jag bara vad jag har hört, så jag har hört att smittspridningen har minskat, men även styrkan på sjukdomen, var det någon som sa. De som blir smittade nu blir inte lika sjuka. Jag vill inte säga att det stämmer, för det, jag är ingen expert. Men det är vad jag har hört.
Så att, ja, man kan ju hoppas. Man kan ju hoppas.
Men verkligen. Det är ju bara så, vi kan ju bara hoppas. Vi kan ju inte göra så mycket mer, men vi kan heller inte sluta leva. Mina föräldrar är 83 år gamla, och att vi ska sitta i 2 skilda liksom länder och inte ses och inte vara nära, det är också så här, nej, livet är för kort för det. Så att nu, det kändes jättefint i alla fall.
Jag vill veta lite mer om annars då, hur det är på gatorna, affärerna, restaurangerna. Hur det ser ut. Är det någon skillnad, stränderna? Är det någon skillnad från vanligt liksom?
Ja, men stränderna är mycket, mycket mindre folk. Och solstolarna är mycket mer glest utplacerade. Skillnaden här på restauranger, som vi absolut inte har i Sverige. När du står och väntar på bord, då ser du hur servitören går runt med munskydd och sprayar varenda stol, varenda bord, och torkar av. Alltså det är desinficerat, vad heter det?
Ja.
Ja, det där ordet. Desinficerat. Jag vet inte. Ja, någonting sånt. Alltså de gör, alltså det, jag har aldrig sett en svensk servitör gå runt och spraya på stolarna och tvätta rent om. Bordet är en sak, men det finns ju inte. Så de tar det på jätteallvar här, och alla bär munskydd som sagt. Och även om inte vi då som sitter vid borden har munskydd, så har personalen det. Och det är fruktansvärt varmt att jobba med munskydd i 30-40 graders värme. Så att eloge liksom till alla som sliter, och sjukhuspersonal och allting. Så är det ju bara.
Ja, herregud. Men nu ska jag tänkte jag skulle berätta lite en rapport från mitt landställe på Sandhamn.
Det vill vi höra.
Jag kan ju säga att det tar tid, det gör det nog för alla. Det gjorde det även när jag var på Gotland. Det tar tid att lära sig slappna av och ta semester. För att man är på något vis hela tiden, eller ja, man blir så här rastlös. Och i början sa jag till Magnus, men herregud, vad ska jag göra här? Kom igen, det är lika bra jag åker hem, du vet. Jag förstod inte vad jag skulle göra här hela dagarna. Och sen så efter några dagar, och nu, det tar typ... Ja, men det tar typ en vecka kanske, och sen så har man landat i att faktiskt kunna koppla av, och helt plötsligt fylls dagarna av yoga. Håll i hatten, ursäkta mig. Är du inte förvånad? Sofia Wistam, kylskåpet från Lidingö, tar sig iväg 8:30 varje morgon för att yoga. Och det är ett skämt att se mig, men jag tänkte att jag... Nu, alltså det är så vackert, det är liksom uppe vid kyrkan här på Sandhamn. Man tittar ut över havet och det blåser och solen skiner. Och det är så ljuvligt, och jag bara tänker att jag ska bejaka det här nu. Nu ska jag liksom... Nu ska jag för utmana det här kylskåpet. Och det känns, jag ska ge det 10 gånger. Nu har jag gått 4 tror jag. Och jag banner mig om det inte känns. Jag ska inte säga att jag älskar det på något sätt. Jag har ont i handlederna. Jag är nära att svimma och kräkas. För att man, ja, för man står ju den där jäkla hunden, eller vad det heter, upp med rumpan. Och man står på handlederna. Ja, och det är inte, när jag skrev det på Instagram så var det någon bara, ja, det är så när man blir äldre. Jaha, tack för det. Jag är gammal också. Men Jag vet inte, men jag ska ändå bejaka det. Jag bejakar padden, trots att lite min hälsena. Men, och sen så är det väldigt mycket människor här, så att det, som bekanta som man träffar. Och så dagarna går och helt plötsligt är jag ledig och tänker inte jobb. Så att man ska bara puttas in i det där jäkla ledigheten i några dagar, så att kroppen fattar att... att man inte behöver jobba hela tiden. För att jag har ju haft, som du vet, och Magnus påminner mig om det, jag har lite den här synmigränen, att jag börjar flimra framför ögonen, och det är ju stressrelaterat. Jag får så här kli i händerna, stressrelaterat. Och samtidigt är jag så här, nej men vadå, jag jobbar väl inte för mycket. Nej, men nu har jag inget kli i händerna och jag får ingen synbortfall. Alltså, så att, såklart så har jag landat i det nu.
Ja, men du måste göra det. Du måste. Såg du mitt inlägg om mig och Oliver, att vi är så lika?
Nej, berätta.
Nej, men jag skrev om mig och Oliver därför att jag och Oliver åkte ju ner hit tillsammans. Dels för att vi båda var lediga och han saknade ju sin mormor och morfar, precis som jag saknade mamma och pappa. Och så sa jag så här, men ska vi inte bara åka ner och bara vara liksom? Och då bara kände jag så här, åh vad skönt att åka med Oliver. För att jag, ja men det blir lite så när man är här och man vill inte liksom, jag vill ändå liksom försöka hålla mig ganska mycket i mitt hus. Det är därför jag är här. För att jag vill vara i Casa Rosa och jag vill titta till mitt hus. Och då känner jag att har jag hus här så kan jag stanna här. Jag behöver ju inte bo på hotell eller åka runt hela dagarna. Och där är vi så lika. Så jag skrev faktiskt ett inlägg. Jag kan ju läsa upp det då. Så skrev jag så här. Älskar att semestra med Oliver. Vi är så lika. Ingen stress. Inga tider att passa. Vi gillar lugn och ro och att ta dagen som den kommer. Vi älskar att sova länge på morgnarna, även om solen strålar ute. Vi äter frukost när andra äter lunch. Sen chillar vi lite mer, kanske en powwalk. Och sen avslutar vi dagen framför tvn med att kolla på film tills någon av oss, eller båda, somnar på soffan. Livets liv med Oliver. Och grejen är att så är ju vi. Det är så skönt. Det är ingen som bara, hopp, nu ska vi gå upp. Nu ska vi fånga den här dagen. Nu ska vi ut och gå innan frukost. Nu ska vi iväg och äta lunch. Nu ska vi spela padel. Nu ska vi vara sociala. Nej, vi bara, vi chillar.
Ja, ibland så behöver man någon annan som trycker ner en i vila på något vis. Håller fast den.
Men jag tänker det, om du skulle komma hit och vara här med mig i 2 veckor, skulle jag kunna liksom trycka ner dig?
Jag vet inte.
Du skulle ju stå här med så här gång på morgonen, bara dang, dang, vakna Perilla, frukost är klar.
Nu ska men jag skulle göra en revälj, du vet där militären när de ska gå upp, kid, spela en revälj så här skulle det låta om jag skulle bo hos Pernilla i 2 veckor, då skulle det låta så här på morgonen. Precis, och upp och hoppa. Skulle du stå i givakt, bädda sängen och sen skulle vi iväg.
Fy fan, säger jag. Oh,
men du, Pernilla, jag måste också, vi pratade om det förra avsnittet av podden om mitt sommarprat och de reaktioner jag har fått. Och det,
ja.
Alltså, vet, det har varit helt galet. Jag tror inte jag överdriver om jag säger att jag har fått 1000 mejl, kommentarer, meddelanden till folk som det har berört. Och jag är så sjukt glad och tacksam för till exempel sådana som själv är drabbade av narkolepsi som tycker att jag har förmedlat det bra.
Mm.
Och även folk som, jag ska läsa några här, även folk som har träffat min pappa. Det här är en Marlene som har skrivit.
Oh.
Lyssna på ditt sommarprat, så sorgligt, så roande på samma gång och tack för att du bjussar. Måste bara berätta att jag jobbade med din pappa för drygt 10 år sedan. Han var stafettläkare i Övik på psykiatrin. Han och jag tillsammans med en patient i samtal. Patienten låg inne efter ett suicidförsök. Helt plötsligt, mitt under samtalet, så snarkade överläkare Leif. Hade somnat igen med den patienten också. Herregud alltså. Ja.
Men, och det är lite som du pratade om din pappa. Att han hade ju en benägenhet att somna även när det var som mest allvarligt. Eller liksom. viktigt.
Med min cancer, då somnade han ju där också. Ja. Men det här är ett av de finaste mejlen som en tjej har skrivit till mig. Hej Sofia, jag blev så rörd av ditt sommarprat. Min bror lider också av narkolepsi. Och det har varit en hård kamp med läkare som inte haft en aning om den här sjukdomen och vad den innebär. Och krossade karriärströmmar och tårar, men också kämpaglöd. Jag lyssnade på avsnittet tillsammans med honom medan vi renoverade i hans nya lägenhet. Men det här slutade i ett gråtkalas där vi... Åh gud, nu kan inte jag läsa det här. Förlåt, jag måste bara säga... När vi satt på golvet och kramade varandra och bara grät. Tack för att du och Cindy uppmärksammade det här. Och tack för att du hjälpte mig och min bror att komma varandra närmare. Alltså, på riktigt, hur glad blir man när man får sådana där sms? Alltså, jag blir så rörd.
Men det var ju hela din liksom mening med det här, att dela med dig av er resa och kanske kunna hjälpa någon annan som har varit med om samma.
Ja, och en annan tjej som skriver det här också otroligt fint, hon skrev ett långt mejl, men så skrev hon också: jag lider själv av narkolepsi och måste bara säga att du beskrev den här sjukdomen så jäkla klockrent, och när folk frågar vad det här är så är det så svårt att förklara och beskriva, så från och med nu ska jag bara säga att de ska lyssna på ditt sommarprogram. Jag förstår att jag liksom har tagit det och jag har faktiskt gjort skillnad, och det är jag jätteglad för. Och sen det sista jag ska läsa också, någon annan som har träffat min pappa. Din pappa var hyrläkare där jag jobbade på en psykiatrisk mottagning. Han var då psykiater. Jag tog emot, hälsade välkommen och tänkte i mitt stilla sinne: vad i helvete är det här? Fotlång svart skinnrock gled han in med. och motorcykelstövlar.
Va?
Han var den gamla skolan. Ja, han var lite originell. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Ja, jag skrattar och gråter om vartannat när jag läser allt det här. Men jag måste bara, om det är någon som lyssnar på det här, så vill jag bara, och ha mejlat till mig. Jag svarar inte, jag svarar på många, men jag kanske inte hunnit med alla. Jag vill bara säga tack, tack, tack. Det har varit helt fantastiskt faktiskt att sommarpratet i sig, att göra var en resa, men allt det här som kommer efter, alla de här mejlen och historierna har varit nog lika stort. Väldigt, väldigt häftigt.
Gud vad fint. Ja, jättefint. Ja, och det är bara att lyssna på.
Du, jag tänkte fråga, det var ju faktiskt igår världsemojdagen. Det är jag säker på att du firade stort där borta i Spanien.
Oj, så många emojis va?
Oj, ja. Nej, men det skickas, det här är rätt coolt, när jag kollade upp det här så skickas det 5 miljarder emojis bara på Messengers varje dag. Och då är det världsdagen då för emojis, och alla har ju en favoritemoji. Vilken är din mest använda?
Jag vet exakt. Jag använder den skrattande gubben med en liten svettpärla i pannan.
Jaha, det är faktiskt en av de populäraste.
Det förstår jag. Det förstår
jag. Säga, överhuvudtaget. Mm. Jag använder min favorit just nu. Det där går ju period, är ju den här fyrverkeri. Tjoho, du vet. Den kan man använda vad som helst.
Alltså,
middagen
party,
är klar. Tjoho.
Som en partyhatt med...
Ja, partytutan, eller vad man säger.
Älskar den.
Inte
älskar
en gubbe,
den.
Utan bara... Ja, den är också väldigt roligt. Och två små hjärtan. Jag kollade också upp de här hjärtarna. De här olika färgerna som man skickar iväg lite spontant. Har ju också olika betydelse, typ. Blå är ju ett killhjärta mer. De två små hjärtarna är lite mer till kompisar, och det röda hjärtat kanske är mer till kärlek liksom.
Men det röda hjärtat måste ju vara mest populärt.
Ja.
Så är det väl.
Absolut. Det är super. Och även emojin med hjärtögon.
Ja, den är härlig.
Är ju väldigt. Men det kommer ju nya varje år, så att det är också, och det är roliga, jag läste någonstans också att det är många företag då som vill köpa in sig, och du vet, vi vill ha våran egen emoji och sånt där. Men det får man inte. Men jag kan ju tänka mig att Apple och sånt, de gör väl egna, men annars så skulle det ju vara såklart väldigt så här. Vadå, kissar du nu eller?
Gud.
Det låter som du kissar. Sitter du och kissar?
Ja!
Erkänn!
Men gud, hördes det? Jag tyckte att jag var så tyst! Jag smög upp!
Hahaha! här framför dig. Har du med dig mikrofonen och telefonen och hörlurar? Du tar med dig allting och går och kissar.
Ja.
Och tänker att jag inte ska höra.
Nej, jag tänkte så, gud vad tyst jag kissar. Tänkte jag själv, jag var lite imponerad av mig själv. Så kom det där sista.
Ja, herregud, du är tokig du. Men du, jag måste ju då säga att den absolut vanligaste emojin är då den skrattande och gråtande.
Ja, men
ja, och sen så har vi också den näst populäraste är det röda hjärtat då, som du pratade om. Men också dödskallen är väldigt... Den använder jag aldrig.
Nej, den använder jag sällan måste jag säga.
Det roliga är ju att typ skicka emojis som inte är liksom så givna. Som är lite tokiga tycker jag om. Men nu ska det ju komma också könsneutrala. Det ska inte bara vara tjejer och killar. Det ska vara henniga också. Så att det kommer nya djuremojis kan jag berätta. Kommer isbjörn, säl. Jag förstår att bison också. Svart katt, fluga, kackelacka, dagmask. Alltså dagmask, aldrig fel. När man har dejtat en kille med riktigt liten snopp så kan man skicka en dag. Var det trevligt igår och så skickar man en dagmask.
Tack.
Nej gud, no, vad taskigt. Vad taskigt.
Ja.
Och sen så har de ju också haft, jag tror att vi har pratat om det tidigare, att de skulle ha en emoji för mens. Och då blev det så här, ska det vara en blodsdroppe? Ja, men då är det ju inte specifikt mens. Och det kan ju inte vara liksom en blodig tampong eller bindar eller så vidare. Men nu har de kommit fram till det då, att det ska vara ett par trosor med två bloddroppar på. Den är faktiskt rätt gullig, inte helt. Jag vet inte när jag... Ja.
Ja,
men du ska
jag...
inte prata.
Nej, jag tyckte det
din
var
gamla
lite
tant. Ja. Du har ju ingen mens längre. Jag som är ungdomlig.
Men alltså, du skämtar med mig. Jag har ju fått tillbaka min mens. Jag fattar ingenting. Och jag bara insåg...
Nej, men det var ju så roligt. Jag var ju med när det hände, höll jag på att säga. Men vi satt ju på en restaurang och du kom fram. Och jag blev jätterädd. Jag vet inte varför. Du såg så läskig ut kanske. Och... Du hade väl inte sminkat dig eller något?
Ja.
Jag skojar. Du stod där och du stod och jag satt på restaurangen. Hade bara sprungit på varandra. Och helt plötsligt så bara, oh my god, jag har fått mens igen. Och det var tydligen jättelänge sedan.
Nej, men jag har inte haft mens på över ett år. Och plötsligt kommer den från ingenstans. Och det här vet ju då alla som liksom är i klimakteriet eller så här i övergångsåldern. Att det kan tydligen bli så. Men jag blev så... Alltså, grejen var att det var så länge sedan jag hade mens. Så att jag blev typ rädd att jag var skadad. Ja, men det var så. Jag bara, det kommer blod. Det kommer blod från mitt underliv. Vad har hänt? Var är jag skadad någonstans? Var finns det plåster? Så kände jag.
Nej men gud, ja.
Jag var så ovan. Och sen har det var pågått. Det har inte tagit slut. Och jag bara insett, nej men gud vad jobbigt det här är. Så att... jag kan bara säga till alla tjejer som är oroliga när de ska komma in i klimakteriet och rädda för det. Fatta hur skönt det är att slippa mens. Det är ju för fan asskönt.
Jag längtar kan jag säga. Jag längtar för varje... Jag tror att det ska ta slut samtidigt som jag har någon teori om att man håller sig... Du vet, strålar ut någonting så länge man har mensen kvar. Jag ska liksom attrahera det andra könet på något vis. Jag vet inte, det bara sitter...
Så jag är helt död. Och...
Du är jäkla...
Min attraktionskraft, den är over. Det kanske var därför jag fick mens.
Ja, du, jag måste fråga dig om någon... Du som har så här Britney Spears-koll.
Ja.
Alltså, det känns ju som hon... För jag får en massa så här mejl om att hon, det är verkligen... hon är i fara. Det finns en massa fans som är jätteoroliga för henne och hon har liksom en förmyndare och att du har ju nämligen pratat i podden tidigare om att du tycker hon är lite knasig som bara står och dansar men det är ju många som står och dansar framför kamera eller telefon.
Exakt, jag var lite rädd för att jag tidigare fått på mig så här Britney-fans som har blivit arga på mig för att jag pratar skit om henne i podden för att jag har sagt att jag tycker att hon är ganska usel performer. För att jag tycker på riktigt inte att hon sjunger speciellt bra. Och hon
där
kan
är
inte,
ju smaken som baken.
Ja. Men om vi jämför med någon som är mycket, mycket äldre än vad hon är, som Jennifer Lopez, som har otroligt mycket bättre koll och Beyoncé och sådär. Så har jag ju liksom varit lite förundrad när jag gått in på Britneys konton och sett hennes shower och klipp och bara, det här är ju riktigt dåligt. Men nu har jag insett att det är ju fler än jag som har reagerat på hennes märkliga Instagramkonto och hennes märkliga små danser som hon gör framför kameran och hur hon pratar. Hon pratar ju jätte onaturligt och jättekonstigt. Så att nu har de startat en hashtag som heter Free Britney. Där då hennes fans och såna är jätteoroliga och då tror att hon är tydligen liksom, hon får inte gå ut någonstans. Jag vet att hon har förmyndarskap. Hennes pappa tog över hennes förmyndarskap för flera år sedan. Och sen dess får hon inte göra någonting utan godkännande. Hon får inte träffa sina barn mer än sporadiskt. Och hennes psykiska ohälsa är extremt instabil. Och 2008 så omyndigförklarades hon efter att ha kämpat med psykisk ohälsa då en längre tid. Och sen dess så är hennes pappa då, Jamie Spears, som har full makt över sin dotter.
Ja. Nej, men det är roligt att du som är en vän av att ha koll på folk på Instagram så där. Du signalerar ju att du hade sett det här. Du bara, nej men hon mår inget bra. Nej. Alltså det är roligt att du har sett det innan det ens börjar liksom ta fart. Folk är ju övertygade tydligen att hon manipuleras, hålls fången, kontrolleras av sina förmyndare, måste få hjälp, att hon signalerar då att hon behöver hjälp med koder i hennes videos då. De här som du till exempel har refererat till. Så att det är tiotusentals människor som har då börjat skriva under den här hashtaggen Free Britney. Så att ja, nej, men det här sitter vi och tänker att det inte stämmer och att hon är bara illa ute. Det kanske är precis så det är.
Men vet du, det var en tjej som hade skrivit så här: Britney, om du verkligen mår dåligt, om du inte fångar tagen, inte får göra som du vill, bär svart i nästa Instagram-inlägg. Och vad tror du hon gjorde i nästa Instagram-inlägg?
Oh my god, hon bar svart.
Hon bar svart. Hon bar svart och skrev att det här är en fantastisk outfit. Tack så mycket. Och så var det någon designer då. Om det var Alexander McQueen eller vad det var. Ja, i alla fall. Och de bara tog ju det som ett tecken då på att nej, men hon vill ju nå ut till oss. Och ja, man vet inte. Men tråkigt ändå liksom. Vad fan? Ja. Man vill att alla ska må bra och vara på en bra plats i livet. Och...
Ja, någonting jag tänker fråga dig om också, Pernilla. För jag såg att du hade lagt upp det själv på Instagram och refererat till Jonas Gardells debattartikel i tidningen. Mm. Om just hur artister och de som jobbar med artister, alltså då pratar vi scenarbetare, musiker och så vidare, hur de har det kärvt nu. Och det skrev ju verkligen Jonas Gardell om. Berätta om dina tankar där.
Jo, nej men det har ju varit så här. Det har varit så mycket så här. Hashtag save the restaurants. Vi har ju liksom kämpat för att. Jag har sagt också i podden. Vi måste gå ut och äta mera för att hjälpa alla restaurangerna. Och idag så är restaurangerna öppna. Och sen är det upp till dem att följa lagar och regler. Men i artistbranschen så är det ju faktiskt helt dött. Och då är det så här, då tror ju folk att ja men gud, ni artister, ni har så mycket pengar och ni klarar er. Och är man låtskrivare får man royalties och hej och hå. Absolut, men det följer med så otroligt många mer. Det följer ju med scentekniker och musiker och roddare och kör och de som gör kläderna och de som kör turnébussen. De som gör ljud och ljus och alltså... Det är så många mer än vi någonsin kan räkna upp som är helt utan jobb. Alltså helt utan jobb.
Ja.
Och de får inte ersättning.
Det var ju mycket skriverier om de här alltså, artisterna som hade ansökt om bidrag. Och det skrev ju han också, att han inte tänkte på dem. Utan han tänkte på alla andra som faktiskt kämpar och inte har någonting just nu.
Nej, och det Jonas Gardell satte fingret på, det var ju att alla produktionsbolag i branschen, Lifeline, mitt eget, To Entertain, Krall, alltså det finns ju hur många som helst, jag kan inte räkna upp alla, de livnär sig ju på att ha x antal produktioner som är ute på turné eller föreställning eller någonting. Och de ligger ute med så mycket pengar som de då liksom, för det här är ju inte så här, du kan ju inte säga så här, men regeringen kan ju inte gå ut och säga så här, om 2 veckor så är det okej att uppträda. Ja men gud vad bra, då är vi där om 2 veckor. Alltså underhållningsbranschen har ju otroligt framförhållnings, det är otroligt framförhållning. Vilket gör att min show är redan framflyttad från att vi fick ställa in den i mars till september. Aha, får vi inte köra september? Ja, men vad händer då? Då ska vi flytta ännu längre fram. Är den teatern ledig då? Är alla konserthus lediga? Kan personalen jobba då? Eller har de annat jobb? Alltså det här påverkar så många människor. Och det Jonas Gardell tryckte på att vi måste få veta regeringen. När kan vi börja köra igen? Och får vi inte köra så måste ni bidra och hjälpa till alla människorna. Och då är det ju otroligt frustrerande för mig då som ser att specifika artister, Benjamin var en av dem, blir hånade och utsatta i pressen för att de är vidriga och det är hatkampanjer på Instagram för att de hade då gjort ett stipendium på 50 000 för artist. Det vet ju både du och jag som jobbar i den här branschen att 50 000 kronor är jättemycket pengar, men vad det kommer till, vad man har satsat själv och vad man får per föreställning och show och turné och du ska betala dina musiker och du betala ljud och ljus, så är 50 000, ja det är inte så mycket pengar. Och de här artisterna sa då nej, många utav dem, Benjamin bland annat. Benjamin gav sina pengar till sina musiker för de får inte en krona. Alltså ingenting. Benjamin kan tjäna pengar fortfarande på royalties för att han skriver sina egna låtar. Hade han inte gjort det, hade han varit en sjungande artist som bara uppträdde på scen, ja men det finns inga andra pengar att hämta hem någonstans annanstans än på konsert. Och den branschen är helt nedlagd nu. Så att det här Jonas Gardell har gjort är jätteviktigt och jättebra.
Ja. Men det jobbiga är ju också att eftersom man inte vet när det drar igång igen. För skulle man veta nu så här, ja, det här kommer inte fungera på 5 år. Ja, men då kan ju alla börja söka andra jobb, försöka hitta ett annat sätt att livnära sig på. Men nu är allting en fryst situation och såklart så är ju inte det så himla lätt om man har varit musiker i hela sitt liv och bara gå ut och fixa ett annat jobb. Det tar ju tid såklart, eller om man ska omutbilda sig eller vad som behövs göras. Så att det där blir ju en test. Några som också har det lite körigt dessa tider, det är ju alla swingers, va?
Okay.
Läste du den artikeln? På stränder och campingplatser.
De får vänta med att knulla.
Då träffas ju de här. I år är det annorlunda för svenska swingers då coronaviruset har satt stopp för dessa lustfyllda träffar. Allting är inställt, det är jättetrist. Men vi får knulla igen det nästa år, säger Jonas Bengtsson som driver det sexuella nätverket Lustkammaren. Så nästa år, håll i stringkalsongen, då jäklar kommer det knullas.
Stackars swingers som måste.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att hålla avstånd.
Artister och swingers, ja. Alltså.
Jag kan bara säga, då vet nu jag har det varenda dag.
Ja.
Jag måste berätta om en annan rolig grej. Det var en man i veckan som har blivit gripen efter att ha bitit en hungrig mås. Ja, okej. Alltså att måsar kan bita kan jag förstå, men att människor kan bita måsar, det var något nytt. Men den här måsen norpade då mat, och det hör ju nästan sommaren till. Det är så de gör på uteserveringar och sådär. Människor som biter tillbaka är ovanligare. Men en berusad engelsman gjorde just det när en fågel ville ha hans snabbmat när han satt ute. Mannen hade satt sig för att äta hämtmat i Plymouth i England. När en mås tog upp kampen om skrovmålet, då reagerade han snabbt. Han satte tänderna i måsen och kastade den i marken.
Vem gör det?
Nej men alltså, snälla. Och detta säger då en talesman för polisen. En polispatrull som bevittnade det hela grep mannen som erkände att han var drogpåverkad. Och så kördes han till sjukhus. Hur det gick för måsen är oklart, men den var uppenbarligen skadad av hans bett. Tyvärr så flög måsen iväg innan poliserna kunde undersöka den. Men alltså, vad är det för tokig människa som biter en mås?
Jätteknasigt.
Snälla.
Jag tror han åkte iväg till något så här fågelsjukhus och tog så här människorabies spruta. För han bara, ni fattar inte vad som hände. Jag höll på, jag skulle nalla värsta goda pomfritten och sen så bara
kommer måsjävel.
En människa som bet mig.
Men det var bättre att liksom döda honom och steka honom.
En människa som bet mig, ja.
Ja, stekt mås, jag vet inte.
Här.
Men i veckan som har gått har vi också kunnat läsa om fantastiska sexåriga Bridger Walker, en liten pojke, och han hyllas nu som en hjälte efter att han har skyddat sin 4-åriga lilla syster från en hundattack. Och han var alltså ute i förra veckan med sin syster som blev attackerad av en hund, och lilla Bridger gick då emellan. Han var så bara 6 år gammal. Han skadades.
Gud vad modigt.
Ja, så modigt. Hunden bet ju honom istället och han behövde sy 90 stygn i ansiktet. Och flera gånger bets han av hunden. Och när han kunde mitt i attacken ta tag i sin systers hand och springa iväg med henne och sätta henne i säkerhet. Och vet du vad han säger efteråt? Han säger så här, efteråt så han så här, om någon skulle dö så tänkte jag att det borde vara jag, sa han till sin faster efteråt. 6 år gammal, förstår du? Ja, och fasten säger vidare att familjen inte hyser agg mot hundägarna, som de menar är riktigt bra människor som inte varit något annat än snälla mot Bridger och hans familj. Så det är väl hunden som har fått någon knäpp då, helt enkelt. Fasten skriver att hon delade med sig av historien efter att lilla Bridger kom hem från sjukhuset i hopp om att hennes brorson under sin återhämtning skulle få några uppmuntrande ord från sina favorithjältar. Så hon har då taggat flera stycken i Avengers-gänget. Och så har hon skrivit då...
Kanske knull. Kanske den här
knull är kanske för ny. Men det finns ju Captain America och flera andra. Och det dröjde faktiskt inte länge innan flera av stjärnorna skrev och skickade videos till Bridger. Captain America skrev, jag har sett den här videon. Han pratar till honom och säger: "Hi Bridger, jag är övertygad om att du har hört det här många gånger de senaste dagarna, men vad du gjorde var så modigt, så osjälviskt, och din syster kan skatta sig lycklig som har dig som storebror." Säger då Captain America till honom. Det är så coolt liksom när han sitter där. Och han skickar dessutom...
Finns han på riktigt eller är en skådespelare?
Men alltså, det ska inte vara såna. Han heter Chris Evans, okej, och är skådis. Men han spelar Captain America. Och han skickar faktiskt Bridger en äkta Captain America-sköld som han ska få på posten. Och Hulken, Mark Ruffalo, har också skrivit om honom. Och alla de här är ju då Avengers-teamet, hjältarna, som den här lilla pojken dyrkar själv.
Men vad coolt, man bara, att vara så liten och tänka så stort och inte bara tänka på sig själv.
Nej, men
det är ju otroligt häftigt. Alltså, vad stolta de måste vara, föräldrarna.
Ja, men så fantastiskt. Även Tom Holland som alltså spelar Spider-Man har ringt Bridger flera gånger och pratat med honom. Så att den här lilla pojken har ju gjort en fantastisk hjälteinsats. Han är ju en riktig hjälte på riktigt. De andra spelar ju bara hjältar. Men ändå coolt att tack vare det så har han fått alla sina största idoler att ta kontakt med honom. Så att, ja, fantastiskt gjort. Och fantastiskt av familjen att inte liksom hysa agg till hunden och kräva att den ska avlivas. För det är... Ja, det är stort.
Men det måste man väl säga att den måste avlivas, Pernilla.
Jo, så kan vi säga så här. Den måste avlivas, men det är fint att inte hysa agg till familjen, så kan vi säga. Hunden måste såklart avlivas, för den är ju en fara för allmänheten. Men fint att inte hata på familjen som ägde hunden. Ändå.
Ja, vet du vad jag läste?
Nej.
Jag har en fråga till dig. Är du kittlig?
Ja, på låren. Sofia Loren.
På låren, på insidan då? Sofia Loren. Nej, men alltså, för att vissa är ju inte all, typ min yngsta Lennox, han är inte ett minsta kittlig. Jag kan verkligen säga, han lyfter på armarna och jag killar i armhålan eller i halsen, eller han är inte kittlig. Hur kan man inte vara kittlig? Jag är jättekittlig. Är du kittlig?
Ja, Lite grann, jo, som du säger, halsen, midjan, ja. Ingen panik, men absolut, ja, säkert. Men, det var länge sedan någon kittlade mig med skvärlig.
Ja. Nej, men, och det är så knäppt också att man inte kan kittla sig själv.
Nej, det är klart det inte
man
går.
Kan inte massera sig själv och man kan inte kittla sig själv. Men jag läste en artikel i alla fall att barn, för du blev ju säkert kittlad som barn, det blev vi alla, och vi har ju kittlat våra barn många gånger, och de säger ju ofta då sluta, 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 och så fortsätter man ändå kittla. Det ska man inte göra, man ska sluta kittla barn när trots att de skrattar, du vet, de kan ju kikna och vara så här, du vet, så här.
Tack.
Ja, men det är faktiskt någonting, det är, sluta kittla barn, säger experterna i den här artikeln jag läste. För alla har ju varit med om det någon gång, och tidningen New York Times har granskat kittlandet som fenomen och tagit reda på vad vi vuxna behöver veta då, just när man kittlar barn. Nu pratar det inte om vuxna som fast jag tror också, om man tänker sig en stor man kanske som kittlar en liten tjej, då är det ju svårt. Man får ju panik ibland när man inte kan ta sig ur det.
Ja.
Det ofrivilliga skrattet är väldigt förvirrande för både barn och vuxna. Det kan vara en jättesnäll person som ler och kittlar och skrattar, men min kropp reagerar på att jag gillar ju inte det här.
Nej.
Och man kan inte ta sig loss ofta. Man ska vara extremt lyhörd, för han betonar att det finns vissa typer av kittling som gör skada för barnet. Så att man ska vara försiktig, ni som kittlar era barn på sommar nu när ni ska ha kul. Vill de inte och säger de sluta, så ska man sluta.
Nej, men absolut. Jag är uppvuxen med två äldre bröder som höll fast mig och kittlade mig. Det är vidrigt.
Ja.
1000 nålar gjorde de också.
Ja.
Fy fan.
Det var länge sedan någon gjorde det på mig, kan jag säga.
Ja, men jag kommer ihåg det. Nej, men de gjorde inte bara kittla mig, de satte sig på mig, höll fast mina händer och så pickade de mig på bröstet. Det är vidrigt.
Pickdöden.
Mm. Ja. Alltså, jag säger
men,
det.
Jag som inte hade någon syskon då när jag var liten, jag har ju halvsyskon som är mindre, men jag drömde ju om att någon skulle sitta och kittla mig och göra 1000 nålar. Jag tyckte det verkade så kul att ha syskon.
Det vore så
men
fint.
Nu efter den här artikeln så förstår jag att jag ska vara glad att ingen höll fast mig. Det kan liksom bli värsta sån här förlamningen, kataplexin, när man tappar kontrollen och blir förlamad av att någon kittlar
men
en.
Gud,
och det kan
hemskt.
Bli värsta traumat. Det vill vi inte.
Nej, det vill vi verkligen.
Men du, nu ska vi snart avsluta den här podden, men jag tänkte kolla, när kommer du hem till mig och när kommer du till Sandhamn?
Nej, men jag längtar jättemycket till Sandhamn, för jag har verkligen inte varit där, och jag tycker det är fantastiskt att du har börjat yoga. Och får jag fråga, är det Ludde Bakars mamma du yoga för?
Nej, men ja. Jag har inte yogat med Luddes mamma, Ludde Bakars mamma, utan jag har yogat med en annan kille som heter Stefan. Men Ludde Bakars mamma umgås jag med, och även Ludde hälsar och det varmaste. Det är ju, för er som inte vet det, så är det en kille som gillar att baka väldigt mycket, som är en stor fan av framförallt Benjamin, men även dig, Pernilla.
Ja, men Benjamin,
så att jag kände att jag samlade lite poäng, jag samlar poäng hos Ludde genom att jag sa att jag kände er, så ja, kan man väl säga.
Han är så gullig. Så att om ni är inne på Instagram, följ Ludde Bakar, så får ni massa bra baktips. Mm. Han är jättegullig. Och jag vet ju då att hans mamma har yoga på Sandhamn. Men även andra tydligen. Är
absolut.
Det, oj, är det yoga i grejen
på
Sandhamn? Ja,
det är mycket, mycket yoga här. Jag tror att Luddes mamma är lite tuffare yoga. Jag är fortfarande inne på någon slags mjukare variant. Men jag lovar att om du kommer hit och hälsar på mig, så ska jag säga till Ludde att han ska baka något till dig.
Ja, men så gulligt. Nej, men jag längtar verkligen. Jag kommer vara här i Spanien ett tag till. Och jag har kollat till Casa Rosa. Det känns jättebra för att träffa mina föräldrar. Men sen, det känns ju ändå som att jag, för det första så längtar jag ju hem till resten av barnen och te och så. Och sen är det är krävande och jobbigt med munskydd i värmen. Det ska man absolut säga. Mm. Så att där har ju vi en otrolig frihet i Sverige. Jag tror fortfarande, jag vill tro att vi har gjort rätt i Sverige. Att vi har gjort så att det liksom planas ut. Att det inte blir... Det är ju en anledning till att Spanien har suttit i karantän så länge. Och så öppnar de upp och så är de tvungna att börja igen med munskydd. Mm. Det är ju någonting som inte är rätt då. Ja. Och i Sverige har vi lyckats hålla hela tiden.
Mm.
Så bara använda sunt förnuft. Tror jag. Älskling.
Ja.
Jag tänkte, får jag avsluta den här podden med att skriva en låt, eller skriva en låt? Får jag avsluta den här podden med att skriva en låt till dig, Sofia? Sofia, du är så gullig. Sofia, du är så söt. Sofia, du bor på Sandhamn. Där badar du och blir blöt. Bra låt, va? Då skrev jag här och
ja.
Nu.
Ja, okej. Okay. Jag tycker Benjamin Sofia låt.
Ja, den var bättre. Okej. Nej, men så här är det.
Okej, vad vill du spela för låt?
Ja, men så här. Jag har jobbat med Staffan Götestam i flera år. För er som inte vet så är Staffan Götestam då Jonathan i Bröderna Lejonhjärta. Det är ju alltså, det är stort. Det är stort. Så kan vi säga. Han fick barn och två av de barnen har varit väldigt nära mig och mina barn i alla år. Det är Josefin och Jakob Götestam. Och nu har faktiskt Josefin skrivit en låt som Jakob Götestam har sjungit in. Så jag tänkte, alltså kan vi inte bara sluta med den? Så kan vi bara få en härlig...
Det gör vi.
Den heter Testify.
Men du, då lyssnar vi på den och sen så jag, till skillnad mot dig, går och kissar nu efter podden inspelad och inte under podden.
Jag är redan nykissad, så vad kan jag säga?
Nu går jag och slår en drill.
Gör det. Ha en härlig kväll. Puss, puss. Hej.
Puss, puss. Hej då. So you can do is testify and remember all the tender lies. My love can't heal you this time. That's what I learned about it, hate about it. I watched you say goodbye and it hurts not to lie. But you tell me look up to the sky. All we can do is testify. Time pass on, tears dry up. I'm scared to lose inside and stop. Looking out for any sign of unfinished conversations in your eyes. There is no silver lining, not a lesson to be learned. All we can do is testify. I will stand by your side. Yes, all we can do is testify and remember all the dead and lies. My love can heal you this time. That's what I learned about it, hate about it. I wish you'd say goodbye and it hurts not to lie. But you tell me look up to the sky. All we can do is testify. Like Frank sang, he did it his own way. He sent this fading but his voice remained. Don't need to grasp for any details. All we can do is just testify. And remember all the tender lies. All I can heal you this time. That's what I learned about, hate about it. But I'm always around you. I will never leave you. I will help to testify.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.